Han sa direkt egentligen att regalierna är stulna.
Första tanken var nog, hade vi såna fina grejer i domkyrkan? Det hade vi ingen aning om.
Någon jävel känner till existensen av de där föremålen och är villig att betala mycket pengar för att komma över dem.
Vi kommer inspringande för att få informationen. Var stack de? Hur såg de ut? Vilka många var de?
Tjuvarna slog till mot domkyrkan vid lunchtid idag. De krossade den larmade säkerhetsbox av glas i sakristian där de två kronorna och riksäpplet i guld förvarades.
Jag var helt övertygad att de här regalerna aldrig skulle hittas.
Och hela tiden så hängde ju det som ett moln över oss att vi inte riktigt kunde förklara eller veta vad som hade hänt med sakerna.
Det var vi ju jätterädda för, att de just skulle smältas ner.
De två misstänkta gärningsmännen flydde från Strängnäs i motorbåt.
Det är lite grann som att leta efter en nål i en höstack. De kan ju faktiskt vara vart som helst. Man behöver ju någonstans någon, få någon som försäger sig eller information som säger de är där.
De begravningsregalier av guld som stals från Strängnäs domkyrka förra året har med stor sannolikhet hittats i natt i en Stockholms förort.
På det här Villa Kärle så har man då sprayat med vit sprayfärg. Bomb.
Du lyssnar på en mörk historia om domkyrkokuppen. Jag heter Matilda Blom. Del 1. Spår av blod. Det är sommaren 2018. Hettan lägger sig som ett täcke över hela landet. Dagligen slås nya värmerekord.
Rekordvärme väntas nu i helgen. Brandpersonalen är
klar. Stränderna i hela landet är packade med badsugna människor som tar sin tillflykt från värmen. Kanske är det därför som det är så tomt inne i Strängnäs domkyrka den här tisdagen när klockan precis slagit 11 och det ringer in till mässa. Den stora tegelbyggnaden står uppe på en höjd några 100 meter från Mälarens strand. Ute på vattnet bränner högljudda jetskis förbi medan segelbåtarna ljudlöst glider fram. Domkyrkans fasad håller på att renoveras och byggnadsställningar står monterade runt fasaden. Två till synes övergivna cyklar står parkerade utanför kyrkans ingång. Inuti den enorma kyrksalen är det svalare. Prästen har precis gjort de sista förberedelserna innan mässan nu ska börja. Han ser ut över raderna. Återigen är det tomt. Nästan i alla fall. Långt ner bland bänkarna sitter en besökare. Men så här tomt har det inte alltid varit i Strängnäs domkyrka. När kyrkan byggdes för över 800 år sedan så var Strängnäs en knutpunkt för både handel och kyrka. Här i kyrkan kröntes Gustav Vasa till kung och innan sin död delade han in Sverige i hertigdömen och spred ut makten över dessa hertigdömen mellan sina söner. Den yngste sonen, hertig Karl, fick styra över bland annat Sörmland där han inledde sin väg mot makten. När han dog 1611 var han inte längre känd som hertig Karl utan som den hänsynslöse maktspelaren, kung Karl den nionde. Och än idag ligger hans kropp begravd här, under domkyrkans massiva stengolv, ihop med sin hustru, drottning Kristina den äldre. Och med deras kistor begravdes två spiror, två äpplen och två kungakronor. Det är de som är de kungliga begravningsregalierna. Och här i Strängnäs domkyrka har de funnits i stort sett orörda i 400 år.
Nej, men en plats som betyder mycket för en. En plats där man kan vara sig själv och man känner sig trygg. Som man har rört sig i, levt med under många år. Det blir ju hemma liksom.
Få människor känner nog lika starkt för just de här regalierna som Kristoffer Lundgren. Han är uppvuxen i Strängnäs och som barn och tonåring var han aktiv i kyrkan. Idag är han domprost och kyrkoherde i Strängnäs stift, vilket gör honom ansvarig för kyrkan och dess inventarier, det vill säga regalierna bland annat.
Vi har präster i familjen sedan tidigare. Men ingen uttalad förväntan att jag själv skulle gå den vägen, utan jag skulle säga att det är mer utifrån det här att jag var engagerad i kyrkans ungdomsarbete som tonåring.
Efter alla sina år i Strängnäs domkyrka kan han antagligen platsen bättre än många andra.
Man kommer in då i det rum som vi kallar för nedre sakristian, ganska långt fram i domkyrkan på vänstersidan.
Sakristian är vad man kan kalla ett slags sidorum till den stora kyrksalen. Och här inne, ovanpå ett grönmålat skåp, står en monter.
Och där i så står då de här regalierna. Karl IX:s regalier på ena halvan, uppställda på ställningar. Och Kristina den äldres regalier på högersidan.
Karl IX lät tillverka de här konstverken medan han levde. Enbart för att de skulle läggas på hans kista när han dog. De är tillverkade i guld och pärlor och bergskristaller. Det som också kallas för svenska diamanter.
Som kulturarvsföremål så är de ju betydelsefulla. Därför att de är delar av ett intressant historiskt skede. Som ju handlar om att etablera en ny familj som kungafamilj i kungariket Sverige.
Kort sagt kan man säga att Karl IX ville visa upp Sveriges och sin egen makt rejält och beställde därför de här imponerande föremålen till sin egen begravning.
Det är ju helt unika föremål, både i sin användning men också i den skicklighet som de är tillverkade med. Som konsthantverk så är det också det yppersta som man kunde få fram i början på 1600-talet.
Och när kyrkklockorna nu ringer in till mässa den här tisdagen den 31 juli 2018 ligger det här kulturarvet i tryckt förvar inuti sin glastäckta monter. Förutom prästen och den ensamma besökaren finns även personal på plats i kyrkan.
Ja, det var ju en väldigt varm sommar. Den här sommaren var så fruktansvärt varmt.
Ludvig Malmqvist har precis avslutat sitt första år på universitetet i Växjö och är den här sommaren tillbaka i sin hemstad Strängnäs. Han är också tillbaka i kyrkan som han tillbringat stora delar av sin uppväxt i, både som konfirmand och som konfirmationsledare.
Sommaren överlag var liksom rätt tråkig, kommer jag ihåg, men det var ju skönt att jag hade ett jobb och det var jag glad över och jag trivdes ju på mitt jobb.
Och en del av hans jobb har varit att gå guidade turer inne i kyrkan och då har han fått visa upp de kungliga regalierna för nyfikna turister.
Det var nästan som att jag fick en personlig connection till dem, eller hur man ska uttrycka sig. Men jag tror det är att jag tyckte att det var så himla häftigt. Liksom, du vet, de är ju gjorda i liksom äkta guld och det var... De låg nere i graven i, nu ska vi se, de låg där till mitten på 1800-talet tror jag, så i flera hundra år låg de där nere. Sen togs de upp, sen drogs de ner igen. Alltså, de har så mycket historia och de är så värdefulla. Och att det skulle finnas i just Strängnäs någonstans, jag tror jag kände att det var lite, det var väldigt häftigt tyckte jag.
Den här tisdagen, den 31 juli, finns det inte mycket jobb för Ludvig att göra. Inga nyfikna turister att visa upp regalierna för och ingen vaktmästare som behöver hjälp. Ludvig sitter ute i kyrkans entré och snackar med en kollega.
Jag och min kollega, vi satt där bakom kassan och så sa vi det att nej, det här lär nog bli en väldigt lugn dag. Därför att vissa dagar är det mycket mindre besök, det är mindre att göra, andra är det mer att göra.
Det är strax före lunch. Ludvigs kollega har lämnat entrén och Ludvig sitter ensam när en kille i 20-årsåldern går förbi honom och kassan med beslutsamma steg.
Det jag har lärt mig är att när man jobbar där man ser antingen går folk in med bestämda steg eller så går de in med väldigt så här förvirrande steg. Och för antingen är de turister och aldrig varit där förut och blir så här, åh, vad är det här, och tar lite långsamt. Eller så går de in med bestämda steg och vet om var de ska. Och han går ju in i entrén i domkyrkan med väldigt bestämda steg. Det märks ju att han vet var han ska.
Med tanke på den extrema värmen som råder utomhus är mannen otippat påklädd, tänker Ludvig. Han bär en röd hoodie med luvan uppdragen över huvudet och något som ser ut som en scarf som täcker delar av hans ansikte.
Och jag tänkte verkligen så här specifikt, ska jag säga hej till honom eller inte? Men det gjorde jag inte. Men samtidigt tänkte jag att jag hade jobbat där så många somrar och det kom in lite så här... Ja, typer av avvikande karaktär. Men liksom, det är inte mer än så. Alla är vi olika, så jag tänkte väl att det inte var något speciellt.
I efterhand ska Ludvig komma att försöka beskriva den unge killens utseende och klädsel.
För det som är att det är ju ett pokestopp där uppe. Och det är ju många barn och ungdomar som går dit för att fånga Pokémons. Och vissa av dem går in i kyrkan.
En halvtimme passerar och Ludvig glömmer snabbt bort killen i röd hoodie. Ett par turister har hittat in i kyrkan och han tar emot dem.
Det är ett äldre par, kanske runt 65 års ålder ungefär. Och vi står och pratar och de frågar, vad pluggar du, vad är du och hej och hå. Sen det som händer är att bakom min rygg så märker jag ju att två stycken personer springer ut.
En av de två killarna som springer ut bakom Ludvigs rygg är killen med den röda hoodien. Den andra killen har på sig vad som ser ut som en trenchcoat.
Den ena av dem är ju den här personen som jag har noterat när han gick in. Den andra personen känner jag dock inte igen, men jag märker att den ena har någon form av sportbag över axeln så att säga. Och de, ja, inte riktigt springer, men de typ så här småjoggar lite. Så viker de ner där och så kom jag ihåg att de här besökarna sa bara, oj, de verkar lite konstiga, och jag bara, men det är ju säkert ingenting.
Det Ludvig inte förstår där och då är att de två killarna som småjoggat ut från kyrkan precis genomfört en konstkupp som kommer att ge eko världen över. De har precis krossat monterns säkerhetsglas i den nedre sakristian. Därefter lyft ut de två kronorna och ett av guldäpplena. Lagt dem i sportbägen och med hjälp av de två cyklarna som stod till synes övergivna utanför domkyrkan lyckades de fly.
Det är alltid jag tänkt på alla år jag jobbar där, att någon gång kommer ju det hända. För liksom de här regalerna är av viks intresse så att säga. Så jag tänkte ju bara en tidsfråga innan det händer.
11.36 är klockan när larmet går. Det hörs inte i kyrkan men kopplas till en larmcentral i Stockholm. Det larmet når så småningom kyrkans klockare som går ner i det dunkla rummet och får se vad som har hänt. På montern, som är gjord i säkerhetsglas, är ett stort hål uppslaget. Och platsen där kungakronorna samt ett av guldäpplena nyss visats upp gapar tom. Kyrkoklockaren springer nu ut och meddelar resten av personalen att regalierna är stulna.
Jag som person, jag är väldigt så här expressive av mig. Allt hur jag känner och mår och tycker, det märks väldigt tydligt. Jag är ingen person som kan dölja mina känslor, utan det är bara utåt allting. Så jag mådde ju jättedåligt över det här. Jag tyckte det var väldigt jobbigt. Och jag hyperventilerade. Jag bara, herregud, nej. Nej, det var fruktansvärt faktiskt. Ja, jag kommer ihåg att jag var tvungen att gå ut och andas och allt vad det var. Och jag tror att jag började känna skuldkänslor i början. Att det var som att det var mitt fel att de hade blivit stulna.
Samtidigt 23 mil norrut på riksväg 70 reser Strängnäs domprost Kristoffer Lundgren och hans fru söderut i bilen. De har varit på semester och är nu på väg hem till Strängnäs.
Den dagen var vi på väg hem från norra Dalarna. Och då fick jag ett telefonsamtal från vår dåvarande kyrkogårds- och fastighetschef. Och han inledde inte med de här vanliga artighetsfraserna som man brukar kunna ha, kolla läget och så, utan han sa direkt egentligen att regalierna är stulna. Det är klart att en sån mening när man hör den i mobiltelefonen i bilen, det tar en liten stund innan den landar. Och jag hörde ju på honom att han inte skämtade.
Det är inte svårt för Kristoffer att förstå allvaret. Några av Vasaättens helt unika begravningsregalier har blivit stulna mitt framför ögonen på kyrkans personal. Och även om det rör sig om miljoner i pengar så kan han inte sluta tänka på att regalierna främst är ovärdeliga och oersättliga kulturhistoriskt.
Jag tror att jag tog kontakt direkt med klockaren Stefan, som jag visste var i tjänst. Han var ju också en av dem som såg flykten så att säga, när de sprang iväg från domkyrkan då, tjuvarna. Och kunde då av honom få veta det, dels det att ingen hade kommit till skada och att polis var på plats.
Det var ju en vanlig dag. Vi höll på med våra utredningar och förmiddagen gick. För mig, vi gick ut och skulle sätta oss och äta. Klockan var ungefär 11:15.
Strängnäs polisstation ligger i en stor och anonym kontorsbyggnad strax utanför centrum. Där har stationens två och enda kriminalinspektörer Per Karell och Per Magnus Olsson precis gått på lunch.
Och så hör vi på radion att det går ett larm. Och man ropar ut en stöld från på domkyrkan. Vi satt kvar och åt. För vi trodde att det var en stöld av en plånbok eller något liknande.
Bara minuter senare får de reda på att det inte är fråga om någon plånbokstöld, utan det är tre av de sex begravningsregalierna som nyligen värderats till 65 miljoner kronor som blivit stulna.
Första tanken var nog, hade vi såna fina grejer i domkyrkan? Det hade vi ingen aning om. Det var en överraskning. Och sen så funderade man på över så att säga värdet på det då. Hur stort var det här egentligen liksom, och vad hade försvunnit?
Och när Per och Per Magnus inser vad det är som blivit stulet i domkyrkan får de bråttom. Via komradion får de reda på att tjuvarna flytt från kyrkan på varsin cykel som de lämnat vid en brygga några hundra meter från domkyrkan för att sen fortsätta flykten i motorbåt.
Och då tänkte vi så här, vi sticker så vi genskjuter gärningsmännena. Och då var vi på väg ut till Löt.
Löt är en liten ort söder om Strängnäs. Polisen har redan fått vittnesmål om att båten kan ha åkt åt det hållet. Så polisen chansar och kör med blåljusen påslagna söderut längs med Mälaren. Framme i Löt finns en pir där ett gäng båtägare och semesterfirande sörmlänningar svalkar sig i hettan. Polisen Per letar vittnen och de hittar ett par.
Som berättade för oss att de i sin tur hade sett någon båt som de hade reagerat lite på och ungefär i vilken riktning den hade försvunnit. Man fick ett ganska diffust signalement på hur båten kunde ha sett ut och de som stack iväg i båten. Och även ganska oklart egentligen vilken riktning den här båten hade gått.
Mer än så får poliserna inte fram av vittnesmålen i Löt. Så de sätter sig i bilen och kör tillbaka mot Strängnäs och brottsplatsen.
Vi hör på polisradion att det pratas om att de behöver hjälp i domkyrkan. Då klotar vi runt och står på till domkyrkan.
De parkerar utanför domkyrkans enorma portar och springer sen med dragna vapen, mitt under den pågående mässan, in i kyrkan.
Jag får känslan än idag av att när vi kommer in rusande i kyrkan. Prästen höll mässan och pratar med någon där som sitter och vi kommer inspringande för att få informationen. Var stack de? Hur såg de ut? Vilka många var de? Och så här.
Av poliserna som redan är på plats får Per och Per Magnus veta att tekniker är på väg för att undersöka brottsplatsen. Och nu är det bråttom att få tag i vittnen.
Vi visste ju inte hur långt efter vi var gärningsmännen. Det var ju för att vi snabbt skulle få så mycket information som möjligt så vi visste vad vi skulle leta efter och eventuellt få upp ett spår. Det var därför vi hade lite bråttom in i domkyrkan.
Nu är prioritering ett för poliserna att hitta så mycket vittnesuppgifter som möjligt för att ta reda på var tjuvarna har tagit vägen.
Vad hette han? Stefan, han var ju klockare, va? Ja, klockaren hade ju sett gärningsmännen när de sprang ut i kyrkan och vilket håll de försvann åt. Sen fanns det ju bara några få vittnen som såg att de hade försvunnit ner i en båt.
Det har gått över en halvtimme sedan stölden. Och på grund av de olika vittnesmålen har polisen svårt att veta vilket väderstreck gärningsmännen åkte mot när de flyttade över sjön.
Och sen så är det ju lite diffust när de sticker iväg för de hade försvunnit runt udden eller hörnet på vattnet där på något sätt. Så man vet inte riktigt säkert vilken väg det tog sen. Sen fanns det mycket uppgifter att man hade sett båtar som skulle kunna vara flyktbåten på olika ställen. Men det var åt olika håll. Det var åt Stallarholm, men det var åt andra hållet ut ur Strängnäs och så. Så att det var oklart helt enkelt vart de hade tagit vägen.
Domprosten Kristoffer Lundgren sitter fortfarande i bilen på väg hem till Strängnäs vid den här tidpunkten och får prata med poliserna på plats i telefon.
Framförallt två saker som jag ville få fram till den polisen som fanns på plats. Det ena då att de skulle förstå vilken dignitet det handlade om. Det här handlar inte om att det är någon som har snott någon hundralapp från ljuskassan eller sådär. Det är helt unika föremål. Jag ville att de skulle förstå det.
Den andra saken Kristoffer vill informera poliserna om är att det sedan en tid tillbaka finns en speciell enhet vid Nationella operativa avdelningen som är specialiserade på just kulturarvsbrott.
Så ett annat syfte med det här första samtalet med den här polisen på plats för min del, det var att kolla, känner ni till lokalt den specialistkompetens som finns på NOA? Den behöver kopplas in, BUPS, i det här ärendet så att man inte tror att man bara kan hantera det lokalt.
Och så blev det också. Enheten för kulturarvsbrott på Nationella operativa avdelningen kopplas omedelbart in i fallet. När domprosten Kristoffer är hemma i Strängnäs kör han direkt till domkyrkan. Området runt kyrkan är avspärrat och det är med bestämda steg som han går mot det dunkla lilla rummet längst bak i kyrkan. Inne i sakristian ser han den sönderslagna montern där hälften av de dyrbara regalierna har blivit kvarlämnade.
Säkerhetsglas är ofta av typ som inte är spröd utan nästan mjuk. Så att glaset böjer sig liksom. Även om det splittras så hänger det ihop eftersom det är olika lager och det böjer sig. Så det blir som en tratt nästan inåt i montern. Och då är det klart, då blir det inte så himla lätt att komma åt de föremål som är längst bort i andra änden när du har hålet på ena sidan. Och det är därför också som man inte lyckas få med sig alltihopa.
Polisen börjar samla vittnesrapporter. Bland annat av Ludvig som satt i kassan och såg en av killarna i den röda hoodien när han gick in mot sakristian.
Och jag tänkte verkligen på det under polisförhöret att jag var så ledsen att jag inte kunde komma ihåg mer detaljer av honom liksom.
Några säkerhetskameror finns inte i domkyrkan, så poliserna är utelämnade till att hitta vittnen som sett tjuvarna med egna ögon. Utredarna Per och Per Magnus igen.
Det var inte så många vittnen initialt. Nej. Utan vi fick väl mer liksom att leta där ni känner för att man kan leta. Så vi åkte väl lite runt, vi var ute runt omkring Strängnäs och ja, en bit utanför för att... Och sen så gå på de tips som kom in också lite grann, att man hade sett någonting, så rörde vi oss i de områdena helt enkelt.
Ett stort område runt kyrkan har spärrats av och fler poliser har nu tillkallats i jakt på tjuvarna.
Vi hade ju helikopter här, vi hade kustbevakningen här, flyget var här. Alltså det var ju hur mycket som helst som hände. Att man hörde någon helikopter ropa upp, här står en konstig båt vid den här gläntan eller var det den här lilla viken. Och då fick vi åka dit och titta, är det någonting? Alltså det var ju så här hela tiden.
Nu har stölden nått riksmedia och på tv och radio rapporteras det från Strängnäs.
Välkomna till TV4-nyheterna i TV4 Play. Flera historiska föremål stals idag från domkyrkan i Strängnäs.
Tjuvarna slog till mot domkyrkan vid lunchtid idag. De krossade den larmade säkerhetsbox av glas i sakristian där de två kronorna och riksäpplet i guld förvarades. De två misstänkta gärningsmännen flydde från Strängnäs i motorbåt. Både polisen och kustbevakningen är inkopplade.
Till saken hör att Strängnäs utredningsavdelning består av tre personer då, sommartid.
Trots de massiva insatserna är polisen steget bakom. I Strängnäs bor ungefär 10 000 människor och polisstationen är bemannad därefter.
Det var ju ett otroligt tryck från invånarna i Strängnäs. Alltså man ringde om båtar, man ringde om tips, man ringde om cyklar, man ringde om allt. Just som man trodde hade anknytning till själva domkyrkan.
Tipsen strömmar in till polisen från ortsbor som tror sig sett saker under dagen som kan vara polisen till nytta.
Vi fick in tipsen, för det var ju en del tips som kom in. Då var det en kvinna tror jag som hade sett två medelålders män lämna kyrkan springande och prata i radio. Det var Per och mig hon pekade ut.
Men hon hade nog varit där när de riktiga gärningsmännen var där också tror jag, men det hade hon nog inte sett någonting av tror jag, utan det var så hon hade sett bara.
Polisen börjar drunkna i tipsen från allmänheten. Stölden av regalierna har skapat ett enormt engagemang i Strängnäs.
Jag tror att brott mot kyrkan anses nog vara det sämsta man kan göra. Och många av medborgarna var ju väldigt, väldigt upprörda över det här. Man började till och med stanna när man var privat och frågade hur gick det med regalierna. Man somnar med regalierna och man vaknar med regalierna, alltså i huvudet. Vem och vilka och var är de och hur går vi vidare?
För polisen handlar det i nuläget om att så fort som möjligt få upp ett spår på tjuvarna för att ta reda på var regalierna finns. I media får domprosten Kristoffer Lundgren förklara hur det här kunde ske.
Det här är ju inte personer som har befunnit sig på besök i domkyrkan och genom en plötslig ingivelse har gjort det här. Utan det här är ju planerat. Så att huruvida det är ett beställningsjobb och det är någon som har utfört det åt någon annans räkning eller om det är personer som själva har varit ute efter det här, det kan jag inte svara på.
Men det finns ett spår som polisens tekniker har hittat in i kyrkan. Tjuvarna har inte bara lämnat efter sig hälften av regalierna i den sönderslagna montern, utan även blod. På det krossade glaset i montern och på en av spirorna som de inte lyckats få ut ur det smala hålet hittar polisens tekniker droppar av blod. Blod som omedelbart skickas på analys. Och det blir en träff i registret.
Efter 2 dagar hade vi skäligen misstänkt.
Blodet går att knyta till en 22-årig kille från Åkersberga. Han är känd av polisen sedan tidigare. Fallet drivs i nuläget av polis och åklagare i Strängnäs. Men snart kommer enheten för kulturarvsbrott hos NOA att ta över.
Vi åkte ut till Åkersberga och gjorde en husis.
Det är den 1 augusti, redan dagen efter stölden. När Lukas Sterne på NOA är på väg ut till den misstänkte 22-åringens bostad i Åkersberga för att göra en husrannsakan.
Man förstod ju direkt att det här är superprioriterat. Det är riksregalier som jag har förstått under utredningsgången. One of the kind, världsligt så.
22-åringen hyr en del av sin pappas gård. Men när polisen kommer dit har han redan stuckit därifrån. 22-åringen har en stora syster och en kompis som brukar hänga mycket på gården. De är de enda som är där när poliserna kör upp genom Björkalen och parkerar på gårdsplanen.
Men han var ju inte där då. Vi påträffade hans bil och gjorde en omfattande husansakan där. Men det som egentligen inte gav så där jättemycket. Pratade lite med hans syster och fick en lite större bild av liksom hans umgängeskrets och sådär.
Stora systern nycker lite på axlarna när polisen stormar in på familjens gård på jakt efter hennes brorsa.
Ja, hon agerade ju inte med bestörtning utan hon hade ju sedan lång tid förstått och vetat att hennes bror var kriminell och gjorde dumma saker.
I ett av de första förhören som hålls med systern nämner hon även något som bekräftar polisens bevis och misstankar ännu mer.
Då säger hon spontant, aha, har han någonting med den här stölden av de här regalierna från Strängnäs domkyrka att göra?
Dagarna efter stölden håller polisen ett första förhör med pappan vars gård 22-åringen bor på. Pappan hade inte träffat sin son på en vecka och hade varit bortrest när stölden inträffade. När pappan försökt ringa sin son var telefonen avstängd. Han berättar för polisen med stor uppgivenhet att hans son umgås i kriminella kretsar och han är trött på sonens destruktiva beteende. För Strängnäs-poliserna Per och Per Magnus blir det en stor avlastning när NOA kopplas in och tar över utredningen.
Det fanns ju en helt annan resurs än i Strängnäs. Mm.
Men det blir också frustrerande för de bägge att inte längre få ta del av allt förundersökningsmaterial.
Jobbigt tidigt tycker jag att inte få veta allt vad de höll på med i Stockholm. För de hade ju spaningar, tekniska bitar, hela den här biten. Och de fick ju vi egentligen aldrig ta del av.
På NOA sätts prioriteringsordningen upp. Det allra viktigaste just nu är att hitta begravningsregalierna innan de försvinner för alltid. Blodet som 22-åringen lämnat på spiran i montern knyter honom till brottsplatsen och han blir skäligen misstänkt för stölden och anhålls i sin frånvaro. Men 22-åringen håller sig undan.
Den första delen under hösten var ju mer en spaningsutredning så att säga. Där skulle vi hitta riksregalierna.
Medan polisens förundersökning fortgår började nu i media spekuleras kring vad som egentligen kunnat vara motivet till den spektakulära stölden.
Och planerar man en sån här stöld av så speciella föremål så har man säkert en köpare på dem.
Leif GW Persson i Aftonbladet TV.
Med beställningsstölder menar jag att någon jävel känner till existensen av de där föremålen och är villig att betala mycket pengar för att komma över dem. Men annars är de jävligt svårsålda. Det är inget som du går in till pantbanken med och säger att vad tror ni om det här och så vidare. Utan det här är en beställningsstöld. Va? Det är nämligen nästan alltid.
Antikrundans Bo Knutsson har också han teorier.
Det är svårt att se att det här skulle vara ett beställningsarbete.
Även han hörs i Aftonbladet TV.
Ja, artnapping det är ju alltså motsvarande med kidnappning inom för människor så att säga. Där man för själ, objekt, konstverk eller liknande för att sedan försöka få dem lösta av försäkringsbolag eller ägare. Och det har ju blivit allt vanligare de senaste årtiondet.
Men när augusti går mot sitt slut har intresset för den uppseendeväckande stölden sakta börjat dö ut. När semesterfirande svenskar börjar återgå till sina jobb har medierna slutat rapportera om de två männen som lyckades fly i motorbåt över Mälaren.
Jag var helt övertygad hösten efter att de här regalerna aldrig skulle hittas.
Ludvig Malmqvist som jobbade i kyrkan när regalerna stals åker tillbaka till Växjö för att fortsätta plugga. Men han kan inte släppa tanken på om han någonsin kommer få återse de två kungakronorna och riksäpplet.
Man blev ju sån hobbyantikvarie eller vad man ska kalla det för efteråt. Så att läsa massor med artiklar och så. Min hypotes var att guldet hade smälts ner. Det trodde jag. Det var väldigt sorgligt tyckte jag. Det var en tråkig känsla under hösten jag kom ihåg. För jag var så övertygad om nu är det borta 500 år och det kom aldrig tillbaka.
Men den 11 september, nästan 6 veckor efter stölden, dyker 22-åringen plötsligt upp på sin pappas gård. Då berättar han att han funderar på att själv gå till polisen. Kanske har han inte längre orkat hålla sig gömd. Kanske har han förstått att DNA han lämnat bakom sig otvetydigt binder honom till brottsplatsen. Så nästa dag ringer 22-åringen till polisen och berättar att han sitter i köket på sin pappas gård. Och samma dag blir han upphämtad av civilpoliser.
En person har anhållits misstänkt för den uppmärksammade stölden av begravningsregalierna från 1600-talet i Strängnäs domkyrka den 31 juli i år. Personen greps och anhölls under onsdags eftermiddagen, men de stulna föremålen har dock inte hittats. Robin Simonsson vid Åklagarmyndighetens presstjänst berättar.
Jag kan inte gå in i detalj på hur gripandet gick till, men det skedde igår eftermiddag.
Polisen har kommit ett stort steg på vägen. En huvudmisstänkt är häktad och de försvunna regalierna kanske är inom räckhåll. Men många frågor är fortfarande obesvarade.
Men vi förstod ju att han inte var ensam.
Du har lyssnat på den första delen i en mörk historia om domkyrkokuppen. Alla avsnitt finns redan nu att lyssna på i Podmi-appen. Jag som gjort programmet heter Matilda Blom. Producent är David Mer. En mörk historia görs av Just Stories. Och arkivklipp kommer från Sveriges Radio, Aftonbladet.se och TV4. I nästa avsnitt.
Det var ju onödigt att lämna det spåret. Det får man ju säga är klantigt.
Det är små glimtar här och var, eller små liksom pusselbitar som han ger oss, men vi får ju liksom inte hela historien.
Ja, men varför inte lägga dem i en pappkassa, ställa dem någonstans bara?
Nej, men jag tror att jag sa, va? Typ 14 gånger.
På det här villakärl så har man då sprayat med vit sprayfärg. Bomb.